Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Vi är mitt inne i vår turné, Erik. Och hittills måste man väl säga att det är fantastiskt roligt, va?
Ja, det är mycket av mycket där ute på vägarna. Det är intensivt och det är nytt. Men det är ju framförallt för jäkla kul att komma ut och träffa er alla. Det har varit ett nöje vart vi än kommit så här långt. Och nöjet tar ju inte slut, utan det bara intensifieras.
Ut på vägarna igen.
Exakt. Ifall ni lyssnar på det här avsnittet den onsdag då det släpps, ja, då har vi precis rullat in i Helsingborg för föreställning där på kvällen. Och därefter följer i rask takt under den närmaste veckan Linköping, Örebro, Växjö, Uppsala och Malmö. Så vi börjar där och hoppas att vi ses där ute, och så drar vi vidare därifrån.
Atos pedindo bola, passe pro Atos. Dominou, tocou, Bruno Rangel. Chapecoense! No último instante do primeiro tempo, a Chapecoense marca um golaço! Que pancada do Thiaguinho!
Jag gillar det gamla uttrycket, så länge det finns liv så finns det hopp. För det stämmer ju. I alla superknepiga situationer man har upplevt har det nästan alltid funnits en lösning, så länge den goda viljan och livet varit med. Men om det inte finns något liv längre, om allt hopp är ute, vad gör man då? Dagens berättelse kommer handla en hel del om det, men även den fantastiska känslan av att det finns väldigt många goda människor i världen som är där. Även när hoppet är ute och allt som finns är bottenlös sorg.
Ja, men till att börja med ska vi också berätta en helt exceptionell, helt otrolig idrottssaga. För när vi nu ska börja introducera den brasilianska fotbollsklubben Chapecoense, då ska vi betona att det här är, ja, men Brasiliens eget Åshöjden eller Brasiliens eget Ljungskile. Förutom då att det här gänget tog sig bra mycket längre än någon av de svenska förlagarna, alldeles oavsett ifall vi tar avstamp i fantasi eller verklighet. För Chapecoense, också en liten obetydlig provinsklubb som höll till på åkern vid vägens ände, men som sen började klättra på ett sätt som både gick väldigt, väldigt snabbt och på ett sätt som aldrig verkade ta slut. De la ju inte bara Brasilien för sina fötter, utan de sprängde nationens gränser och tog sig ut över kontinenten. Helt plötsligt så var Chapecoense en klubb som vann på Maracanã, som besegrade River Plate, som nådde final i Copa Sudamericana. De stod verkligen för ett sportsligt mirakel. Och det tycker jag är viktigt att få med sig när vi nu ska börja gå igenom allt det som hände.
Ska vi börja med att berätta var Chapeco ligger någonstans?
Ja, Chapecó, som jag tror betoningen med, ja, ligger. Men jag ska inte plocka några portugisiska skrävlarpoäng här, det ska sannoliken sägas. Men Chapecó ligger ju då i delstaten Santa Catarina. Den kallaste delstaten i Brasilien, långt nere i sydväst.
Jag undrar hur många svenskar som har varit där.
Det är nog inte skitmånga. Jag har inte varit där. Jag har ju varit i grannstaten Rio Grande do Sul för att se på fotboll i Porto Alegre. Men till Santa Catarina har jag aldrig kommit ännu. För, ja men alltså någon gång ska man väl dit.
Ja.
Jag noterade till exempel att i somras, alltså för några månader sedan, den tid på året då de hade vinter nere i Santa Catarina, ja då snöade det där i, ja men, 3 dygn i sträck. Det var -7,5 grad. Och det kan vara ganska bistert i den här delen av Sydamerika. Rent vädermässigt så förknippas Chapecó framförallt då för ett forsande regn.
Ja, det verkar regna hela tiden.
Det verkar bokstavligt talat regna hela tiden. Och det är ju inte liksom Sheffield-regn där det mest bara är ett draperi av fukt där du går igenom en hinna av vatten som bara finns i luften. Utan här är det kraftiga tropiska skyfall till regn. Men som samtidigt då ofta kommer i någon typ av underkyld förpackning. Så ja, det är inte Ronaldinho och stranden, även om nu hans hemstad också ligger ganska nära. Utan det här är en ganska barsk och bister del av Sydamerika. Och Chapecó är ju därtill en rätt avskuren, isolerad, länge marginaliserad stad i sin delstat. Det är en liten jordbruksstad med mycket slakterier och köttpackerier. Och det är den femte eller sjunde största staden i delstaten, lite beroende på hur du räknar. Alltså det är ingen storstad.
Nej.
Ifall du tittar på hela Brasilien så var siffran jag såg att det var den 137:e största staden.
Ja. Vad är det, 250 000
invånare? Ja, lite knappt, ja, liksom. Inne i själva tätorten är det väl knappt 200 000. Men det här är då inlandet. Det är nybyggarland. Och det är långt från Chapecó till Florianópolis, som då är delstatens huvudstad. Den ligger ute vid kusten och det är där då makten finns. Det är där inflytandet finns, men dit tar folket i Chapecó 63 mil. Det är 9 timmars körning för att överhuvudtaget komma fram. Så de har ju ofta levt i en tillvaro som har väldigt lite att göra med besluten som fattas ute i Florianópolis.
Och klubben Chapecoense då? Den bildades 1973, va?
Ja, det gjorde den. Och det innebär ju att historien fortfarande är rätt färsk, men då var det ju en sån här sammanslagning av ett par andra och lite mer traditionsrika föreningar. För man kan säga att förlagan till Chapecoense, den grundades redan 1919. Så fotbollen i staden har ju mer än 100-åriga traditioner. Men absolut, Chapecoense grundades 1973 med ambitionen att få till en variant för elitfotboll i stan. För någon sån hade inte funnits. Det var ju just regionalfotboll, småstadsfotboll, irrelevant fotboll sett ur ett nationellt perspektiv. Och arenan där Chapecoense kom att spela, Arena Condá, alltså det var ett ställe där de kunde klämma in 10-12 tusen, men det var just utifrån ett faktum att de inte hade några sittplatser överhuvudtaget.
Ja, de vill fortfarande ta.
Ja, då, idag har de sittplatser.
Ja, för de bilderna jag har sett så är det bara... Ja.
Det är ju,
det är gamla bilder då.
Nej, men det är ju mycket ståplatser, absolut. Ja. Men det finns ju en pressläktare, en hedersläktare, en huvudläktare.
Ja.
Men under många år, ja, då var det just inga sittplatser. Det var bara betongbänkar, eller vad fan säger man. Ja, det var i alla fall en påver och ganska enkel arena att spela på. Men trots detta så fick den tidigt se fotboll från ja, men de högsta regionerna. De fick se den fotboll de hade föreställt sig och drömt om när de gjorde sammanslagningen. För redan 1977, alltså 4 år efter det formella grundandet, då gick Chapecoense och vann delstatsmästerskapet här i Santa Catarina. Och har ni hört oss prata om brasiliansk fotboll förut, eller har ni någon egen liksom insyn i den brasilianska fotbollen, då vet ni ju att dessa delstatsmästerskap, dessa DM, ja, de är oproportionerligt viktiga i Brasilien. De är historiskt jätteviktiga i Brasilien.
Och det känns rätt krångligt också när man går igenom. Och
alltså, det är så jävla krångligt och vi kommer att fastna där framöver. Men här kan vi bara då konstatera att ja, Chapecoense lyckades vinna delstatsmästerskapet 77. Och det är en rätt stor grej. De lyckades besegra klubben som skulle komma att bli deras eviga rivaler, Avaí, från huvudstaden Florianópolis. Och de lyckades därigenom också kvala in till den högsta ligan i Brasilien. Vann du delstatsmästerskapet 77, då fick du spela i högsta ligan 78. Men det var nog inte så jäkla glamoröst som det kan verka, för ja, det kommer bli en del krångel med den brasilianska seriepyramiden. Och här i slutet av 70-talet, ja, då var det 90 klubbar som ingick i den brasilianska högsta ligan. Så det var liksom inte så att de fick komma upp och bara möta Flamengo, Corinthians och Sao Paulo, lira med de stora grabbarna, utan det var 90 klubbar som deltog. Det var en konstig, krånglig regional indelning och så jävla märkvärdigt var det därigenom inte. Men det förblev ju ändå under lång, lång tid Chapecoenses stora bedrift. För de åkte snabbt ur den där högsta ligan och sen följde, ja, men mer än 25 riktigt magra år då de, ja, men egentligen försvann från den brasilianska seriepyramiden. För vi har då en nationell struktur, en pyramid där proffsfotbollen finns. Serie A, Serie B, Serie C, ja, men det är riktig professionell fotboll. Men får du inte plats där, ja, då återstår då bara den här regionala fotbollen där du i praktiken möter Ängagänget från byn bredvid. Och där är det väldigt lätt att bli kvar, väldigt lätt att bli fast. För har du väl hamnat där, ja, då är intäkterna små. Då är det tufft att växla upp till att bedriva helt professionell verksamhet. Och Chapecoense följer ner på fel sida av den avgrunden. Och där blev de kvar. Och svårt blev det, och värre skulle det bli, för in på 2000-talet, ja, då kämpade Chapecoense i stort sett mot konkurs precis vartenda år. De fick inte ihop siffrorna, skuldberget växte, och 2003, 2004, 2005, ja, då framstod det som en tidsfråga. Då verkade det som att klubben skulle behöva avvecklas, och kanske skulle den ombildas och liksom bara byta några bokstäver i namnet och sen köra på igen. För det är så det brukar bli för den här typen av klubbar. Och delvis kom det väl att bli så även för Chapecoense. För 2005, ja, då ombildades, då omstrukturerades klubben. Och då gjorde de just det där att de bytte ut några bokstäver. De kom att bli ACF Chapecoense, Associação Chapecoense de Futebol, snarare än någonting annat. Och på så sätt gav de sig själv utrymme för, jag vet inte om jag ska beskriva det som en ny satsning, men i alla fall, ja, lite mera fotboll. Och när de nu hade avvärjt det där permanenta konkurshotet, när de hade lyckats nollställa ekonomin, ja, men då sprattlade de ändå till lite grann. De tog sig upp i den här nationella, professionella seriepyramiden. Men sen föll de tillbaka precis lika snabbt igen. Och 2008, då har de ingen plats i proffsfotbollen, utan då är de reducerade till enbart de här regionala turneringarna, delstatsmästerskapen. Och det ställer ju inte minst till det ifall du ska försöka bygga en fungerande, hållbar verksamhet. För alltså delstatsmästerskapen, de håller på mellan slutet av januari, slutet av april, det är det vanliga. Ja. Det är alltså 3 månader. Och det innebär att 9 månader om året så spelar du knappt fotboll. Nej. Och att då försöka just skriva kontrakt, bygga en spelartrupp, fixa med sponsorskap, ha löpande intäkter. Det är ju i stort sett omöjligt. Ja. Och därför går det inte heller att spänna bågen särskilt hårt. För skillnaden mellan de som har och de som inte har i den brasilianska fotbollen, den är extrem. De som har en plats i den professionella kontexten, de har vanliga fotbollssäsonger så som vi känner dem. 8-10 månader långa, det är ligaspel, det är cupspel, det är tv-avtal, det är allt det där som gör att hjulen snurrar. Men för att försöka ta dig in dit, då måste du då våga hoppa på trampolinjäveln och tro att du kan få en katapulteffekt som gör att du både tar dig in där och sen också klarar av att stanna kvar där. Och det är ett satans nålsöga. Men 2008-2009, då vidgades det nålsögat för en säsong till en stor jävla portal.
Jag vill inleda med att säga att det är garanterad jackpot på 13 miljoner på stryktipset.
Och fy fasen.
Ja, visst. Skulle du behöva 13 miljoner, eller?
Ja, det skulle jag verkligen. Men vi måste säga först att vi är ju sponsrade av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
Yes, och stödlinjen.se finns där för dig om du har problem med ditt spelande. Nej, men 13 miljoner jackpot på Stryktipset, det är ju inte fel.
Nej, då är det faktiskt dags att ladda en rejäl rad här, känns det som.
Vet du vad som inte heller är fel?
Nej.
Födelsedagsfirandet och alla härliga historier vi får in.
Exakt, för vi är ju mitt inne i Stryktipsets 90-årsfirande som vi firar med att läsa upp fantastiska historier från våra lyssnare.
Yes.
Som skickar in dem till kings@perfectdaymedia.se.
Precis, bomba på nu. Det är 8 månader kvar på det här firandet, så att, vi kör nu.
Mycket Stryktipshistorier vill vi ha. Mm. Och i dagens har vi fått från Peter som skriver så här. Hej på er och tack för en helt otrolig podcast. Den har räddat mina veckor i snart 4 år. Tack så mycket Peter. Min historia är ganska färsk, men den om när det vände på stopptid gav kanske inte de största pengarna, men känslan i mig består. Jag spelar ofta för lite mindre pengar på stryket, följer fotbollen men långt ifrån en nörd. Och allt såg väldigt bra ut senast, förutom på min etta på Manchester United mot Brentford. Var ändå väldigt nöjd med hur resten satt. Men på stopptid satte min nya favoritspelare Scotten McTominay 2 mål och vändningen fullbordades. 64 rader blev 12 000 kronor. Tack för en bra podd.
Det är otroligt.
Ja. Tack för en bra historia, Peter.
Ja, och som man älskar Scott McTominay. Gör man inte det?
Ja, det gör man faktiskt. Han liksom kommer in i straffområdet. Jävligt bra faktiskt.
Mm.
Vi säger stort tack till våra vänner på Stryktipset.
Tack.
Ja, för att då öppnade serie D, va?
Då öppnade serie D.
Fjärde divisionen.
Exakt, typ. Ja. Och det innebar ju att okej, nu fanns det ytterligare en nivå för ytterligare 40 klubbar. Och det här var ju en biljett till en helt annan fotbollsverklighet. För de som bara klarade av, vågade att försöka sig på den här resan, ja, då fanns det ett sånt där sportsligt tåg som stod vid stationen och som väntade och som hade en fastställd avgångstid och ett fastställt antal platser. Och ifall du bara tog dig in där, ja, då var ändå framtidsutsikterna helt annorlunda jämfört med om du lämnades kvar. För ja, en sån här möjlighet skulle ju aldrig komma igen. Och Chapecoense, likt många andra i ungefär deras situation, ja, men de insåg ju detta. De insåg att det är nu eller ja, mer eller mindre aldrig. det är nu vi måste våga bygga, våga satsa, våga spetsa truppen, för chansen kommer i alla fall inte bli bättre någon gång framöver. Så 2009, ja, då gör de en kraftsamling för att ta sig in i nystartade Serie D. Och kraftsamling är såklart relativt här. De bygger en 14-mannatrupp som ska ta dem igenom delstatsmästerskapet på våren. Det som i praktiken då är kvalificeringstävlingen för Serie D-spel på hösten.
Och då är det liksom, man måste vara topp
4 är det i deras fall. Ja. För att få en, det finns en massa reservationer och grejer som alltid. Men det är topp 4 i delstatsmästerskapen, då får de en plats i Serie D. Och det borde vara möjligt. Men de bygger ju inte då på kvantitet, utan de bygger ju på kvalitet, så som de uppfattar den. De sätter en stomme med en kille som heter Nivaldo i mål. Och likt alla andra brasilianska fotbollsnamn så finns det rätt många som har burit detta. Det har funnits en del Nivaldos som har varit utespelare i Europa. Och det är klart att heter man Niva och det finns spelare som på allvar bär artistnamnet Nivaldo, ja, så har jag inte varit helt osugen på de matchtröjorna i vissa tillfällen.
Har du inte något om dem då?
Jag har faktiskt inte fått tag på det. Jag har skickat mejl till olika slovenska klubbar och bett dem skicka mig Nivaldo-tröjor, eller i alla fall låta mig köpa Nivaldo-tröjor. Men det var någonting i att jag också tappade lite entusiasm där ett tag, för ja, det är inte helt socialt problemfritt att gå runt med en Nivaldo-tröja ifall man heter Niva. Det kan ju vara någon som på allvar tror att man liksom döper sig själv till det för att verka lite ball och tycka att det är en cool tröja.
Det hade varit jättekul om folk trodde det.
Ja, jag har liksom avstått lite halvt avsiktligt. Men ja, skitsamma. Den här Nivaldo var en väldigt pålitlig målvakt som de kände sig riktigt trygga med. Och därtill så tog de in Nivaldos polare, en defensiv mittfältare som heter Cadu Gaúcho, som Nivaldo i stort sett tjatade dit. Nu får du komma för gammal vänskaps skull, för vi är ett nu eller aldrig läge här. Så okej, Cadu Gaúcho, han tar också plats på defensivt mittfält och gav utrymme för playmakern Nenén. Och det här var då tre killar som skulle göra oerhört mycket nytta för Chapecoense under väldigt lång tid. Och de inledde då med att klara av det de var ålagda, det de behövde lyckas med. De knep en sån där toppplats i delstatsmästerskapen. De lyckades visserligen inte vinna delstatsmästerskapen, för det gjorde arvefienderna från Avaí. De vann faktiskt returmatchen med 6-1 mot Chapecoense och visade lite grann hur maktordningen fortfarande såg ut i delstaten. Men det kunde vara hänt. Chapecoense fick sin plats i Serie D hösten 2009. Och sen var det ju faktiskt inte heller nog med det. För de gick bra i Serie D. Och de avancerade fram till, ja, men en sorts kvartsfinal i den alltjämt regionalt skiktade serien. Och det innebar sen i sin tur att de stod inför, men, ödesmatchernas ödesmatch, vägskälsmatchernas vägskälsmatch. För jag fattar inte riktigt hur det här går till. Och jag har försökt dubbel- och trippelkolla det, för jag antog att jag måste ha fattat det här fel. Men så som det har beskrivits i historieböckerna, så var det då antingen seger i denna kvartsfinal och en biljett därifrån raka vägen upp i Serie C. Eller en förlust i denna kvartsfinal, vilket i så fall skulle få konsekvensen att de året efter inte ens skulle få plats i Serie D.
Ja, det är så jävla roligt med sydamerikansk fotboll, för den är så komplicerad.
Ja, men det här är verkligen försökt. Va? Hur fan kan det vara på det här sättet?
Argentina var likadant. Man satt där och räknade.
Jo, där hade sina koefficienter och skit.
Och Brasilien, vad var det? Men kuppmatcher, det var helt 93 lag med. Alltså, man fattar ingenting.
Nej, men här är det, tror jag, ändå så att just, ja, seger. Vi går upp i Serie C och det är då riktig proffsfotboll. Ja. Det är helt ny nivå. eller förlust, ingen som helst plats i hela proffspyramiden, tillbaks ner till ängagängsfotbollen som ja, egentligen bara är byalag mot byalag.
Det är tuffa förutsättningar.
Det är jävligt tuffa förutsättningar. Jag tror kanske att det finns någon räddningsplanka. Hade de förlorat här, då hade det funnits ytterligare någon märklig turnering som hade kunnat innebära en sista wildcard-chans. Men där och då stod de i alla fall inför den situationen att ja, det är verkligen ja, men allt eller inget, jackpot eller tomt i banken. Och här gillar man ju också att ska det nu vara en så viktig match, ett så betydelsefullt dubbelmöte, ja men då behöver ju den också ramas in av en liksom strapatsrik och episk resa. Chapecoense, ja, de var ju sannoliken inte i position att resa runt över hela Sydamerika. Det kom liksom inga äventyrsfyllda expeditioner till Ecuador. Men ja, deltar du i en nationell brasiliansk fotbollstävling, då kan det vara ganska långt till borta matcherna ändå. Och i det här definitiva kvalet, ja, då stod Chapecoense mot ett gäng som heter Araguaia. Och de kommer då från kanonstaten Mato Grosso. Och Mato Grosso, ja, det är ju långt, ja, men det är centrala Brasilien / västra Brasilien. Det är gränsen mot Bolivia och det är slättland och det är skogsland och det är för den delen även tropisk regnskog. Och det är stort och det är långt. Och Chapecoense, ja, de var liksom inte i position att bara hoppa på första bästa plan och flyga in till matchen och ligga där bekvämt på något lyxhotell och ladda upp. Utan nej. Alltså det här är ju fortfarande då amatörfotboll som försöker professionalisera sig. Men som absolut inte har hunnit fram dit. Utan en central position i den här mytologiseringen av Chapecoenses tidiga år. Det är ju det faktum att de skumpade runt vart de än skulle. I en urgammal spelarbuss från det tidiga 1980-talet. Fläcka Verde, den gröna pilen. Den tog dem precis vart de än skulle. För de hade inget annat val.
Och det känns ju inte så som att åh, nu är det autobahn till nästa. Utan det är ju där gängskog.
Ja, nej, men alltså, de visste ju inte hur lång tid det skulle ta att ta sig till vissa bortamatcher. Och det var ju en sak så länge man bara hade spelat i närområdet och hade 3-4 timmar till närmsta stad. Men nu ska de alltså till Mato Grosso. De ska över all betesmark, in i regnskogen, närma sig Bolivia. Och de satt där med liksom sin planering och ingen aning om hur lång tid den här resan tar. Och liksom Fläcka Verde, ja. De hade ändå investerat i den. De hade pröjsat nästan 50 000 spänn för den här gamla bussen och sett det som liksom ett stort steg på vägen mot någon form av professionalisering. Men den var kanske inte gjord för vidsträckta expeditioner in i svårtillgänglig terräng och ja, det var inte våra nightliner som var på turnén direkt. Det fanns inte en massa sängar där, utan det var ju säten som inte gick att fälla tillbaka. Men
det är som en SL-buss.
Ja, men det är det. Alltså, då tror jag du är orättvis mot SL-bussen också. Ja, jag tror alltså här det finns olika uppgifter om huruvida det fanns någon typ av airconditioning eller ifall den bara var usel. Men det är klart att en SL-buss har du ändå någon möjlighet att kontrollera temperaturen. Har du inte det på den gröna pilen och ska liksom sitta där och skumpa in i Mato Grosso i ett par dygn, ja, då blir det rätt jävla kämpigt. Oh. Och de satt där liksom, vad fan, ska vi åka 3 dagar före match? Nej, för fan, det blir för tajt. En vecka före match? Alltså, så lång tid kan det väl ändå inte behöva ta. Så de bestämde sig att okej, men drygt 4 dygn före match, då ger vi oss av. Då borde vi ändå kunna komma fram i liksom god tid. Och det gjorde de. Resan visade sig ta, vad var det, 28-30 timmar någonting. Så när de väl anlände så var det mer än 2 dygn kvar till matchen. Och då kan man ju tänka att ja, det är väl jättebra. Då hinner de ju verkligen landa och liksom ta det lugnt och andas ut på sitt hotell. Men då förutsätter man ju att de hade bokat något hotell.
Ja.
Och att de liksom hade klart för sig hur hotellbeståndet såg ut. Men när de väl kom fram till detta Araguaia så är det så att okej, här finns det inga hotell.
Nej.
Ja, vad fan gör vi då? Ja, vi får väl skumpa vidare med gröna pilen och ta reda på vart närmsta hotell egentligen är. Och det var inte så blodigt. Det var 10-15 mil till nästa stad där det fanns hotell. Men det var ändå talande för en planering som kanske inte är genomsyrad av professionalism hösten 2009 för ja, men idag ett drygt årtionde sedan.
Nej, och sen när man hör sånt här så låter det så exotiskt. Åh, det där var
ja, man vill ju
spännande.
Vara på
den där resan. Men sen så har man suttit på den här bussen i 5 minuter och så har det bara varit ta mig härifrån.
Jo, och såklart. Någonstans gör de också den här resan med klubbens hela framtid hängande över sig. Att det här jävla dubbelmötet, ni måste lösa det. Men till slut så anländer de ju då till matcharenan några timmar innan det är dags för att spela matchen. Och de kommer ju inte till Maracanã direkt.
Nej.
För det är inte bara deras egen buss som är ganska spartansk, utan den här arenan visar ju sig också vara rätt enkel och ganska luggsliten. Tog sig sådär 3000 åskådare och ja, det packade de in. Det hängde ju folk i driver och klasar i träden runt arenan. Men inne i bortalagets omklädningsrum så var det väl inte direkt lyx och flärd. Utan det första de såg när de öppnade dörren dit var ett stort jävla getingbo i hörnet. Och jag vet inte mycket om getingarna i Mato Grosso. Men jag tror inte att man bara liksom viftar lite slappt med vänsterhanden och så drar de. Men då kände Chapecoenses ordförande att okej, här måste jag göra en insats för klubbens framtid. Så liksom någon annan jävla Indiana Jones-figur så liksom producerar han en hemmatillverkad fackla. Jag vet inte fan vad han har, någon liksom trädstam som man virar tidningspapper runt och doppar i bensin eller något och lightar upp och tror att nu jävlar, nu löser han den här prylen. Han kommer in med den där facklan, börjar liksom vifta lite mot getingboet. Hans vision är att okej, då ska bara getingarna dra iväg.
Ja.
De blir förbannade såklart. De attackerar den jävla ordföranden. Han blir stucken alldeles för många och liksom dunkar igen dörren och drar. Och så här, getingarna har omklädningsrummet. Liksom, det här löser vi inte.
Kan man inte liksom be vaktmästaren att inga getingbor i omklädningsrummet?
Men jag kan också se scenen framför mig när de då väl kommer med gröna pilen. Och det är några timmar till avspark. De upptäcker det här getingbot. Okej, vart är vaktmästaren? Inte är det någon som vet vart vaktmästaren är. Finns det en vaktmästare så han sitter väl någonstans och dricker bärs.
Ja,
liksom.
Ja, ja.
Och inte pallar han att gå dit.
Nej.
Och vadå, liksom, när de väl har fått tag på honom. Ska jag gissa upp, ska det ta 3/4 och ens lokalisera vaktmästaren. Ja. Och när han väl kommer, alltså det är inte handlingskraftens handlingskraft som han utstrålar. Utan det är bara liksom axelryckning. Ja, men vad fan tror ni också? Ja. Tror ni jag kan lösa det här?
Ja,
men det får i alla fall konsekvensen att okej, vad fan gör vi nu? Gröna pilen, den har dragit iväg och parkerar någonstans. Så de står där med all sin utrustning och ingenstans att ta vägen. Den absolut viktigaste matchen i föreningens moderna historia. De bara okej, ja, men vi får ju byta om här på gatan.
Ja.
Så de står på gatan utanför den arena och liksom folk kastar apelsiner på dem och liksom byter om. Och sen ska de in och spela den här jävla matchen. Och till deras heder så går de ut och vinner första mötet med 2-1. Och det är ju en jävla triumf såklart. Och när det sen är dags att ta gröna pilen tillbaka hemåt. Ja, men vad gör man? Hur firar man ifall man har gjort något stort i sydvästra Brasilien?
Säkert ett fantastiskt sätt.
Ja, men bortom det uppenbara. Det är klart att det spelas pagoder. Det är klart att det dricks både bärs och capirinha. Ja. Men det finns alltid liksom någonting som kan kröna den här typen
ja, men
av
är det samba eller musik? Eller
är det inte pagoder? Alltså, de utför någonting. De liksom, nu ska vi göra en grej som vi brukar göra.
Nej, det vet jag faktiskt inte.
Nej, det är liksom, ifall du spelar bandy och så har du varit och mött Kalix eller Haparanda bort. Då firar en eventuell seger därigenom genom att svänga över Finland och köpa taxisprit.
Ja, ja.
I sydvästra Brasilien så firar du alltid med att svänga över Paraguay och köpa taxfrivaror. Men det är något med liksom skatt- och tullsystemet där som gör det förmånligt som satan. Så det är rätt in i Paraguay. Shopp köpa liksom elektronik och skit i dagarna tre, fylla gröna pilen och sen långsamt, långsamt skumpa tillbaks hem till Chapeco.
Man måste ju älska det.
Ja, nej, men alltså den där typen av resor, som sagt, när man berättar om dem vill man ju vara med. Jag tror kanske att när man väl sitter där så är det inte alltid så jävla kul.
Nej, precis.
Men det här fick ju också konsekvensen att när det väl var dags för returen, som ju fortfarande är alive och skitviktig, ja, men de hinner ju knappt fram för att de har varit för länge i Paraguay och handla elektronik. Och sen blir väl pilen för tungt lastad. Så de kan väl inte köra ordentligt. Så bortalaget hinner fram före Chapecoense som har varit på liksom äventyr och sväng om. Och returen hade kunnat bli riktigt jävla problematisk. För återigen, allt står och väger här. Hela klubbens riktning. Och så går de igång och så kickar de av och så tar inte ens en minut innan Chapecoense har fått en kille utvisad. Vet inte om du har sett det, men hoppa in dubbelfota, liksom dunderrött.
Händer ju också i Brasilien.
Det händer ju också i sydamerikansk fotboll. Och här är ju den dubbelpipiga lyckan att till att börja med ta motståndarlaget också ett rött efter mindre än en kvart.
Händer också i Brasilien. Ja,
så det är i alla fall det utjämnat. Men sen går de här jävla Araguaia och gör mål nästan omedelbart efter att de också hade decimerats till 10. Så nu är det 2-2 sammanlagt och Chapecoense är bara vidare på bortamål. Och att beskriva läget som spänt är nog fan att underdriva. Men det fanns ju då en lyxalig omständighet till att räkna in. Och det är ju då det som ska komma att återvända så många gånger i den här historien. Vädret. Regnet. För den här matchen spelas på en plan som är så jävla vattensjuk att det är svårt att förstå hur den tillåts. Men, okay.
Ja, men det har jag sett massa bilder på. Och tanken är hela tiden, varför spelar de?
För, ja, men det är liksom den vanliga matchen i Chapeco, den tycks ju då spelas inför hällande tropiskt skyfall. Och publiken, det är ju inga tak på arenan.
Nej.
Bara på liksom hedersläktaren som står ju alltid där i sådana här ponchos. Ja. Liksom. Det är liksom, det har man med sig. Det är liksom ingår i matchpackningen. Och så är det ju en plan där bollen knappt rullar. Den rullar ofta förvånansvärt bra. Och däremot så vadar ju spelarna.
Ja, för det plaskar varenda steg du tar.
Så stora pölar liksom. Men det måste vara någonting med dräneringen som de har lärt sig som innebär att bollen i alla fall rullar. Men med europeiska måttmätt så borde typ varannan match bli avbruten i Chapeco. Det här är en av dem. Och liksom det där regn, jag vet inte om det är hagel det övergår till, men när man sitter och tittar på bilderna så är det ju så här liksom framåt pausvilan. Du ser inte planen. Liksom. Du har en tv-kamera som filmar och det är bara en vit vägg. Vad fan som pågår där nere? Men det är ju också ett signum att ifall du har tillhört Chapecoense ett tag, ifall du har spelat de här matcherna, du blir bättre på att bemästra de här förhållandena. Ja. Så det är ju en jättefördel för dem över tid, alldeles oavsett om motståndet är ett borsgäng från Mato Grosso eller en högkarat sydamerikansk adelsförening, så är det jobbigt att komma till Chapeco och spela någon sorts vattenpolo. Och här hjälper det ju till att döda det här dubbelmötet. Det händer ju ingenting under återstoden.
För det går ju inte.
Chapecoense klarar i alla fall av att spela av matchen och liksom få bollen att fastna i vattnet. Håller förlusten nere till 1-0. Går vidare på bortamål. Och har då tagit det stora, första, nödvändiga klivet. De har gått från regional amatörfotboll och de har fått plats i Serie C under ett enda spelår. Och det här är liksom en enorm skillnad, en helt avgörande skillnad för det som sen ska hända framöver. Och inför premiären i Serie B 2013 så var det väl framförallt två stycken värvningar som med tiden skulle komma att bli notabla.
Och det var väl Alain Rochel och Bruno Rangel, va?
Ja, absolut. Även om det är ganska stark reservation för uttalen.
Ja, det var lite franska där, märkte jag.
Ja, jag vet inte heller.
Alain Rochel,
Bruno Rangel och Alain Rochel tror jag att det är någonstans i närheten är. Och ja, men de utmärker sig direkt. Båda gör mål när Chapecoense vinner premiären i Serie B. Alan Ruschel gör mål från vänsterbacken, eller liksom vänster wingback. Och Bruno Rangel, han är ju en striker som satte 2+1.
Autorizado, partiu pra bola, bateu!
Rangel, men på många sätt typisk för brasilianska fotbollsspelare i de lägre proffsdivisionerna. Yngst bland 11 syskon, kom ju från en ja, men fattig familj och ställdes därmed inför ja, men en rad svåra livsval. För det är ju en sak ifall du är så framstående att du tidigt kommer upp i Serie B eller till och med Serie A. Liksom får du kontrakt med Flamengo, Fluminense, Botafogo, Santos, Corinthians, Palmeiras, de klubbarna, ja, men då är det ju lugnt. Liksom. Och ifall du får ett tidigt genombrott och i alla fall får kontrakt med något Goiás eller Guarani i, ja, men, i stabil, cementerad Serie B-position, ja, men, då kan du vara ganska någorlunda trygg i det också. Men för alla de här som hackar sig fram i Serie C, Serie D, regionalfotbollen, Serie C, och de är ju tusentals. Ja, där finns det aldrig någon trygghet och liksom någon framtid som det går att ta för given, någon livsplanering som känns stabil, utan det är från halvår till halvår, från kontrakt till kontrakt. Och egentligen hade Bruno Rangel slutat med fotboll redan som 24-åring, just för att han inte hade fått det att lyfta. Han hade kommit högre än till tredje divisionen, och när han då istället erbjöds ett jobb som bankassistent i sin lilla hemstad, ja, då gick det inte att försvara att kämpa på med fotbollen. Nej. Han höll ju på att bilda familj, och den behövde ju en stadig inkomst, så det var liksom ett ganska oundvikligt och någorlunda självklart val att fotbollen får faktiskt lov att stå tillbaka nu. Men i just hans fall så fick han sparken från det där jobbet som bankassistent. Vet inte fan riktigt vad han hade gjort. Och fick därför lov att återuppta fotbollen. Men den tog ju aldrig någon egentlig fart. Det kom inget karriärslyft, utan 31 år gammal hade Bruno Rangel fortfarande aldrig spelat högre än i tredje divisionen. Och det här blev hans första chans på ja, men en riktigt hög nivå. En nivå där prestationer ändå kunde ge någon typ av nationellt eko. Och det är en underdrift att säga att Karn tog den.
Ja, det är helt otroligt att som 31-åring aldrig spelat så högt och göra det han gör.
Man bara exploderar, för som sagt 2+1 i första matchen. Och på sina 6 första i Chapecoense så gör Bruno Rangel 9 mål. Och han skulle ju komma att vinna hela skytteligan i Serie B med 31 mål på 34 matcher. Och har du en striker som gör 31 mål på 34 matcher, ja, då har du en chans. Och då har du förmodligen därtill ett lag som fungerar ganska bra. Och är du Chapecoense, har du därtill en klubbkultur av trygg och stabil defensiv. För det var så de hade byggt sitt lag. De hade börjat bakifrån. De hade liksom sett till att vara snåla och knussliga. Och därtill ta det de kunde få. Och med en solid defensiv och en striker som gör mål i precis varenda match, ja, då har du en tät position i tabellen. Och det hade Chapecoense. Första året i Serie B, helt nytt sammanhang. Ja, de seglar fram. Och när det till slut börjar bli nerver, när det faktiskt är nära med uppflyttning till Serie A, ja, då slår de bara igen portarna när det börjar vackla lite grann. De spelar 0-0 4 matcher i rad på hösten, när varje enskild poäng är väldigt värdefull. Och det innebär att ja, 3 omgångar, 4 omgångar från slutet, då är de bara en enda vinst ifrån uppflyttning. Och Bruno Rangel, han gör såklart mål i den ena matchen, han gör mål i den andra matchen också. Och så är det klart. Och det var ju egentligen helt uteslutet. Okej att liksom hacka sig upp genom serie D och serie C. Okej att liksom ta en chans när många konkurrenter har sönderslagna spelartrupper. Men att liksom valsa in i serie B, hitta en gammal 31-åring som plötsligt liksom blir en, ja men, kommer ut i de nationella nyheterna med sitt målsnitt.
Ja, det här måste vara stort i hela Brasilien.
Ja, alltså ja, det blev ju stort. För ja, återigen, ta vår svenska kontext, det är det enda som går att jämföra med. Och liksom ta Ljungskile. De fångade ju vår uppmärksamhet. De pratar vi fortfarande om 25 år senare. Ja. Och det här var egentligen precis den typen av story, fast då översatt till brasilianska villkor och multiplicerat av det brasilianska intresset. Så det var ju en jättegrej när Chapecoense bara virvlade in i elitfotbollen och tog sig raka vägen upp i högsta ligan. De hade alltså gått från, ja men, åkerfotboll till Serie A på bara 5 säsonger. Och i samband med den allra sista omgången av Serie B, ja, då fästes strålkastarljuset på dem. För under hela året så hade de haft en typ av tvekamp med Palmeiras högst uppe i täten av Serie B. Och det är då alltså den absolut minsta klubben i serien mot den absolut största. Palmeiras, det är ju en av de stora, ja, i Brasilien. Och de hade blivit nedflyttade för andra gången någonsin. Det var ju som om, ja men, en storstadsklubb i Sverige hade spelat i Superettan, fast återigen de multiplicerat mångdubbelt av Brasilien. Ja. Palmeiras, de var alldeles för stora för att vara där. Chapecoense var alldeles för små. Och ändå så kämpade de om tätpositionen hela säsongen lång. Och Palmeiras vann den dragkampen, men det kunde ju kvitta. Båda gick upp och båda enades i uppflyttningsglädje under den här sista ligaomgången. Och båda klubbarna var ju grönvita, så det var tacksamt att bygga brödraskap runt. Och
ja, de verkar gilla varandra.
Ja, det började växa fram, ja, en känsla av samhörighet. Det blev en typ av tvillingklubbar, Palmeiras och Chapecoense. Och för Chapecoense var det helt okej att Palmeiras ändå tog titeln i Serie B. Och för Palmeiras så var det ingenting att bråka om att Chapecoense vann den här avslutande matchen. Bruno Rangel avgjorde givetvis med ett 1-0-mål. Och sen kunde både liten och stor studsa vidare upp mot Serie A. Ja, men fullpumpade av eufori och i Chapecoenses fall av nationell goodwill. Alla älskade ju den här askungen som bara fortsatte klättra och som gjorde det trots att det borde vara omöjligt för allt jämt. Ja, men de hade ingen egen träningsanläggning och hemstaden var ju den klart minsta att liksom härbärgera Serie A-fotboll. Och fram till och med den här punkten, den här matchen, så skumpade Chapecoense fortfarande runt i den gröna pilen. Det var först när de faktiskt avancerade upp till Serie A som de fick möjlighet att pensionera den, som de var tvungna att pensionera den. För nu skulle de, ja, men, upp till Bahia och Recife och Salvador, alltså sådana städer som det tar 4-5-6 timmar att bara flyga till, som skulle ta en vecka att ta sig fram till med gröna pilen. Så nu var det över, nu var det ny nivå, nu var det ännu starkare strålkastarljus. Och det var ju därtill också den där klassiska, tradiga, tröttsamma jävla situationen när all uppmärksamhet innebar att andra hade fått upp ögonen för juvelerna och därför höll på att köpa sönder laget. För det är ju det som sker omedelbart efter avancemanget. Aha, Bruno Rangel, han har gjort 31 mål på 34. Ja, men det är klart att någon kommer värva honom. Samtidigt Karn ska fylla 32. Ja, vart kan intresset komma ifrån i det läget? Gulfen, såklart.
Ja, såklart. Vilket man kan förstå i hans läge
ja,
också.
Men 100%. Ja. Alltså, han älskade att bo i Chapecoense. Han älskade vad klubben hade gjort för honom, hans familj och hans rykte. Men här kommer Al Arabi från Qatar och erbjuder mer pengar än han någonsin har sett i hela sitt liv för ett 6 månaders kontrakt. Ja. Vad fan gör man? Nej. Det är klart som satan att grabben ska hoppa på det.
Domino! Tocco! Bruno Rangel!
Och liksom Alain Rochel, egentligen samma sak fast på liksom en annan kontext. Han hade ofta också haft sin långa väg och han hade också liksom behövt sova på golv under jättelång tid för att liksom kämpa sig någonstans in genom fotbollen. Ja, nu hörde Internacional av sig. Mm. Och som sagt, det är en av de riktigt stora klubbarna i södra Brasilien. Går inte heller att säga nej till. Han var ju yngre så det var en annan position, annan situation. Han hoppades ju fortfarande att kunna maximera sin karriär.
Ja.
Och där är det ändå ett självklart steg att ta. Spelar du för Internacional, du kan vinna grejer. Du kan liksom bli aktuell för det brasilianska landslaget.
Europa-häga,
den grejen. Ja. Så det går ju liksom inte heller att säga någonting om. Men det var ju ett problem för Chapecoense såklart. Nu ska de upp och spela sig. Ja, nu ska de möta Flamengo och Corinthians.
Ja.
Ja, och deras bästa spelare försvinner. De blir sålda. Eller så blir de för gamla. För Nivaldo, den här målvaktslegendaren som varit med på hela resan. Han började närma sig 40.
Ja.
Och hans prestationer blev väl kanske inte bättre. Och hans tillgänglighet blev inte högre. Han behövde ersättas också och det var en jävla utmaning. Fylla Nivaldos skor i Chapecoense, det skulle krävas en karaktär. Men de var jävla träffsäkra i sin rekrytering och de lyckades kanske just hitta rätt personligheter snarare än att stirra sig blind på hur bra en målvakt är med fötterna eller liksom någon specifik egenskap där. De ville ha en rätt sorts karaktär. Och de identifierade då en kille som hette Danilo, eller som gick under fotbollsnamnet Danilo. Och samma grej där, att han hade haft en oerhört svår, lång, ganska utsiktslös resa. Hade aldrig kommit någonstans med sin fotboll. Och när han fick erbjudandet från Chapecoense, det var i slutet av året i Serie B. Och det bestod egentligen av ett förstahandslöfte. Ja, men kom hit och bli tredje målvakt.
Ja.
Det hade väl de flesta tyckt lät så där, men Danilo, alltså han bodde hemma hos sina svärföräldrar för att spara pengar och så kom ändå ett erbjudande om att ja men riktig proffsfotboll i en klubb som är kända för att betala ut sina löner. Tredje målvakt, okej, men han är ju nere på knä och tackar Gud när han får det här erbjudandet om att åka till Chapecoense och bli trots allt ändå fotbollsspelare på riktigt. Och anledningen till att Chapecoense vände sig till just honom, det var ändå att han var känd för att ja, men var en jävla bra typ.
Men det är, när man kollar på bilderna så känner man direkt så, åh, han måste vara roligt att spela med.
Ja.
Skön snubbe.
Skön snubbe liksom. Och för den delen också en jäkla ledarfigur. Ja. En vinnartyp utan att bli oskön. Många vinnartyper kan ju bli jävligt osköna.
Ja, men precis. Ja.
Men Danilo lyckas både vara en jävla fighter och en krigare. Och en glädjespridare och en liksom sammanhållande länk i hela bygget. Så han kom in och alla älskade honom direkt. Och det var egentligen innan han ens hade spelat någon fotboll. Sen visade han sig vara rätt jävla bra på att stå i mål också. Och det innebar att när det var dags att börja Serie A, ja, då var de rätt trygga med att ha Nivaldo vid sidan och slänga in den här Danilo. För alltså det är tufft för Chapecoense att gå in i högsta ligan.
Alltså det måste vara det mest nedlagstippade laget genom tiderna. Typ.
I stort sett. Ja. Och till en början så tycks ju domedagstipsen vara helt berättigade. För okej, de får 0-0 i premiären mot Coritiba. Men det är egentligen bara för att Danilo står på huvudet. Mm. Och liksom spelar som Pekka Lindmark brukade spela hockey mot det gamla Sovjetlandslaget. Räddade allt. Men hur bra han än är så tycks ju inte laget räcka till. utan de är framme i den sjunde omgången och står på noll segrar. Ja. Men då möter de såklart då Palmeiras. Palmeiras som skulle komma att dyka upp så fort det är viktigt för Chapecoense. Och den här gången så lyckas de besegra bjässen från Sao Paulo med 2-0. Och det är återigen en sån där match Danilo, helt otrolig. Liksom rädda exakt allting. Och utan honom med en vanlig målvakt där de torskar med 4-2. Men nu spikar han igen och han håller nollan. Och det visar sig dessutom vad dagen då han blir pappa för allra första gången, och som många av de här killarna djupt religiös, så det där är ju någonting han alltid kommer att återvända till, att ja, men skrivet, ödet, ville att det skulle bli så här, ville att vi skulle få lyckan av att bli föräldrar samtidigt som mitt lag började vinna i högsta ligan, samtidigt som fotbollen tog ytterligare en ny positiv riktning. Och lycklig och salig kom då Danilo att bli den absolut viktigaste spelaren och den självklara symbolen för ett Chapecoense som började hålla nollar, som började hävda sig, som började vinna och som hävde sig upp ovanför nedflyttningsstrecket. Det innebär då att klättringen, den bara fortsätter. 7 säsonger i rad så har de klättrat på den brasilianska seriepyramiden, och det verkar aldrig ta slut. Började i Gärdsgårdsserien och sen fortsatt uppåt, 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 7 säsonger i rad, och ja, de tycks bara vilja ha mer och de tycks klara att kapa åt sig mer och mer och mer. För nu är vi framme 2016 och det är spelåret, ja, men det inleds ju som alla spelår med delstatsmästerskapen.
Såklart.
Och den plockar Chapecoense hem nu. De vinner Campeonato Catarinense. Det är en stor sak för dem. Det är ändå liksom en buckla att fästa hela den här klättringen vid. Och ja, vem tror du avgör den finalen?
Bruno Rangel.
Såklart. Ja. Nu börjar han bli rätt gammal och det finns de som menar att han kanske måste användas mer sparsamt. Men ja, han fick inleda som avbytare i den här finalen när han väl kommer in. Ja, då är det liksom ingen diskussion om att han ska sätta dit bollen. Och just det här målet i delstatsmästerskapets final, det innebär också att Bruno Rangel blir Chapecoenses bästa målskytt genom tiderna. Nu har han passerat alla tidigare noteringar. Men trots det är ju, ja, men Chapecoense är en strategisk och framsynt klubb, så de känner ju att de måste ändå börja fundera på hur Bruno Rangel ska kunna ersättas på lång sikt. Och även om de nu har möjlighet att värva etablerat på ett sätt som de inte tidigare har kunnat, så har de kvar sin förmåga att handplocka rätt typer från den brasilianska fotbollens undervegetation. Och ofta är det pålitliga, livsetablerade familjefäder. Men ibland så söker de också efter ny, ung, framfusig entusiasm. Och det är den vägen de väljer att gå när de börjar planera för att fasa ut Bruno Rangel. För de har identifierat en kille nere i fjärde divisionen, nere i serie D, som aldrig har varit högre upp, men som har en jävla fart och fläkt och tryck i personligheten. Och det där sistnämnda, det är värt mycket för Chapecoense. Så de bestämmer sig att vi tar in den här Tiaginho, 21 år gamla, lilla Thiago Tiaginho. Och vi gör det för att han verkar ha ett sånt jävla driv. Och han verkar kunna smitta av sig på andra, han verkar kunna liksom dra folk med sig. Och han tycks vara en fotbollsspelare med ett syfte. Och en del av grejen med Tiaginho, det var att han så tydligt spelade för sin farsa. För hans pappa hade, som så många andra, verkligen levt med fotbollen. Enorm Flamengo-supporter. Men han hade förlorat synen i vuxen ålder. Och det är klart att det är ganska svårt att behålla glädjen i att vara fotbollssupporter ifall det inte längre har möjlighet att se några matcher. Men Tiaginho, han drevs av drömmen av att någon gång själv kunna spela på Maracanã. Och det kunde vara för Flamengo, det kunde vara mot Flamengo. Men han ville ändå kunna ta sin pappa till Maracanã och höra grabben spela. Och Tiaginho, han blev klar för Chapecoense precis i början av juni 2016. Och då hade laget alldeles bara veckan dessförinnan varit på Maracanã och mött Flamengo. Så bussen han går just den gången, men det var inget han grämde sig för. Här är just 21 år från Serie D, fick chansen i Chapecoense i storlek. Han skulle ju få möjligheten att återvända till Maracanã. Alltså det var så mycket jackpot så att det gick inte att förstå för Tiaginho. Han fattade inte att det var sant.
Nej.
Liksom från Serie D till högsta ligan på ett enda telefonsamtal egentligen. Det är som livsjackpot så att han kunde inte sluta skratta. Han kunde inte sluta le. Och när han väl kom in i omklädningsrummet så blev han liksom omedelbart hela spelartuppens men glada, älskvärda lillebrorsa.
Mm.
Han visade sig också vara jävligt spetsig på planen med sin speed och sin målfarlighet. Så de pickade verkligen rätt i den här scoutingen också. Men Tiaginho blev kanske framförallt känd för att han just bidrog med ytterligare en ingrediens till omklädningsrumsdynamiken.
Da Chapecoense! No último instante do primeiro tempo, a Chapecoense marca um golaço! Que pancada do Tiaginho!
Jäkla bra värvningar de gör hela tiden, verkar det som.
Ja, just genomtänkta och strategiska på ett sätt som var större än bara gräsmattan och fotbollsplanen.
Ja.
För i det här läget så insåg ju de också att fan Danilo, så som han spelar, spikar igen både hemma och ute i den internationella cupfotbollen. Nej, fan alltså, han kommer vi nog bli av med. Ja. För redan här så var Recife inne och verkligen försökte köpa Danilo. Och Recife, ja, men en ganska stor klubb, jättemycket större än Chapecoense. Men det gick ändå att stå emot. Danilo ville själv stanna och det var liksom inte sådana pengar att det var omöjligt att säga nej. Men ett halvår, ett år ytterligare, alltså han skulle ju förmodligen värvas. Ja, han skulle förmodligen ta steget förbi de stora brasilianska klubbarna och hamna i ett Porto eller ett Sevilla eller något i den stilen ifall han fortsatte. Så även här behövde Chapecoense tänka på arvsföljden, successionsordningen. Så precis inför den här andra säsongen så tar de även in en kille som heter Jackson Follman som skulle vara reservkeeper men som var tänkt att ersätta Danilo på samma sätt som Danilo hade ersatt Nivaldo. Och även detta var då en del i, ja, men det stora omklädningsrumspussel som hela tiden lades så väldigt omsorgsfullt av Chapecoense sportsliga ledning. Okej, de här möjligheterna har vi fått, men vad är riskerna? Kan vi ta in en kille med ett jätteego bara för att han kan sätta dit ett par mål i öronen och dribbla? Nej, det är inte värt det. Istället väljer vi att lägga kanske lite väl mycket pengar på att ta tillbaka den där bänkspelaren från Internacional. För Alan Ruschel, han hade ju hamnat där. Han hade inte fått något genombrott i Internacional. Han hade mest bara bänkats. Men för Chapecoense så var han uppenbart värdefull. För de hade haft honom. De visste vad det var för typ. De visste vad han hade bidragit med. Både på och utanför planen. Så även om det kanske inte var något som väckte jättestor medial entusiasm så valde de också att plocka tillbaka Alan Ruschel för att han skulle göra klubben starkare.
Välkomna tillbaka till Sibylla där sportbörjaren nu laddar för mål. Otroligt taggad och toppat formen med stekt lök och dubbel cheddarost. Det här blir en riktigt god match. Sportbörjare, ett original i godaste laget. Från Sibylla.
Hej, Abbo hemma. Hur låter din badrumsritual? Kanske så här. Så här.
Oavsett vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos Apohem.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Nu är ju Chapecoense i ett sammanhang där det är väldigt långt till bortamatcher mot väldigt välmeriterat motstånd i helt andra delar av Sydamerika. Nu är det kvartsfinal i Sudamericana och dubbelmöte mot Atletico Junior från Barranquilla. Barranquilla högst upp i nordvästra Colombia.
Det är en stor klubb.
Ganska stor klubb. Alltså det är inte, nej men det är en mindre klubb än Independiente. Ja. Det är det ju. Det är väl kanske, ska vi se vart vi ska pricka in den här jämförelsen då. Skulle säga att det är som FC Köln.
Ja.
Något i den stilen.
Ja. Ja. I like it.
Ja. Det glädjer mig. Även om då Köln har en mer central position på den europeiska kartan än vad Barranquilla har en på den sydamerikanska. Geografiskt håller inte liknelsen för Barranquilla som sagt högst upp i nordvästra Colombia. Nu börjar vi prata liksom Latin, Mellanamerika här. Mm. Och ja, det är inte gröna pilen läge. Tyvärr så är det faktiskt inte det. Utan för första gången i Chapecoenses historia så chartrar klubben faktiskt ett plan. De har kommit i kontakt, de har fått höra talas om ett bolivianskt företag som heter Lamia, som specialiserar sig på att just ja, men, flyga fotbollslag till svåråtkomliga bortamatcher i Sydamerika. Hade flugit det bolivianska landslaget, hade flugit det venezuelanska landslaget och fick då nu uppdraget att frakta Chapecoense till och från Barranquilla. Sen var det ju ändå inte så att det var en jättesmidig resa. Det är inte så att spelarna tar bilen till flygplatsen i Chapeco och sen är det raka spåret. Utan de här bolivianerna i Lamia, de har inte tillstånd att flyga över Brasilien. Så för att kunna nyttja deras tjänster, ja, då fick Chapecoense först flyga från Chapeco till Cuiabá. Därefter flyga från Cuiabá till ett ställe som heter Corumba. Och därifrån, för då är de precis vid den bolivianska gränsen, ta en buss över till den bolivianska sidan och där mönstra på sitt charterplan för att därefter att flyga till Barranquilla.
Det låter som en Zambias på bortamatch.
Ja, men de tyckte det här var kanon liksom. De hade haft betydligt mer strapatsrika resor och det här var ändå ett eget charterplan och de hade liksom laminerat Chapecoenses klubbmärke på flygplanssidan. De hade såna här liksom, vad fan kallar man det? De här små dukarna som är på sätena. Där hade de sett till att Chapecoenses klubbmärke fanns och de kände sig som superproffs.
Det är de små detaljerna som gör det.
Ja, det är de små detaljerna som gör det. Och ja, vad sa vi? FC Köln borta. Det är inte helt enkelt för en kilo. Det går inte att bara utgå från att man vinner de mötena. Och det blev ju stryk uppe i Colombia. 1-0 förlust, besvärligt med bortamålssituationen och ett läge där ja men Chapecoense behövde lita på de krafter som fanns på deras sida i returen. För vad blir det för match?
Ja, det är så blött så att man återigen bara sitter och gapar att de spelar fotboll.
Ja, nej, och liksom publiken som bara står där i sina ponchos och just bollarna, jag slutar inte häpna över hur bra bollarna ändå rullar.
Nej, exakt, jag tänkte också på det.
Gigantiska ändå vattenpussar som sprutar upp så fort någon tar ett steg. Och som det heter där nere i Chapeco, när det regnar, då vet alla att till och med Gud vill att Chape ska vinna. Och det är klart de gör. Ja. De vänder ju det här rätt enkelt. Vinner med 3-0. Ja. Och ja, nu är det fan, nu är det semifinal i Sudamericana.
Ja, och då är det Buenos Aires som gäller och San Lorenzo.
Mm. Ja, men det är klart att de förblir jättefavoriter. Alldeles oavsett Chapecoenses förmåga att besegra oddsen. Alldeles oavsett 1-1 krysset hemma så utgår de allra flesta ifrån att ja, men det här ska San Lorenzo kunna lösa. Men returen är en jävla gastkramning till match som hade kunnat ta vägen lite vart som. För Chape har en boll inne efter sig sådär en halvtimme. men det blir underkänt lite sådär. Sen har San Lorenzo sina grejer, de här nick i stolpen och flera riktigt bra chanser, men 0-0 står sig hela de 90 minuterna av ordinarie matchtid, och det fattar ni att 1-1 borta, 0-0 hemma, då är Chape vidare på bortamål. Men det kommer ju ett sista läge, en sista chans. Efter 93-30 så får San Lorenzo frispark i intressant läge. Lite för långt ut för att skjuta, men tillräckligt nära för att flytta fram precis allt de har. För ja, men det här är matchens sista sekvens. The last play of the game, som de säger på engelska, är en fras som saknar bra svensk översättning. Frisparken lyras in, det är så jävla mycket folk i straffområdet. Den studsar, den är löst, den är fri, och helt plötsligt har en argentinsk snubbe skottläge från målområdeslinjen, 6 meter. Och det går snabbt så han hinner inte liksom ladda och sikta, men han får iväg ett avslut. Och där är det ju liksom 7 av 10 går ju in. Men nog fan hittar Danilo fram till en improviserad fotparad som avstyr läget, som vinner dubbelmötet åt Chapecoense, och som då tar den lilla, lilla klubben från den bortglömda, isolerade staden hela vägen fram till en kontinental cupfinal. Och det är otroligt. Ja. Det är historiskt. Och på presskonferensen efteråt sitter tränaren Caio Junior och säger att ah, fan, om jag dog imorgon, då skulle jag dö som en lycklig man. Gå med mig bakom skuggor, ser du solen, och när du tvivlar ser du modet i mina ögon. Gå med mig.
Den är producerad av Perfect Day Media.